av Gud emot oss. Och för någon så kan det här virka lite sån motstrid idag, att kan Gud vara emot? Och vi vet att Romarbrevet 8 bland annat säger i 31 versen att visst Gud är för oss, vem är då emot oss? Och det är viktigt att vi klarar att sortera Guds ord rätt och att vi klarar att se helheten i Guds ord. För Gud, han är för dig och han är för mig. Han är för hela mänskligheten. Och i psalmerna kan vi läsa att det är ingen som kan måla sig med hans planer till det bästa för oss. Och Jeremia säger att Gud, han har bara fredens tankar. Icke någon tankar till olycka, för att han önskar att ge oss framtid och hopp. Så Gud, han är definitivt för oss. Han är för det och med. Och nu väntar alla på att det ska komma det där. Men, nu kom det. Men, det går an att inta en stolt hållning i sitt liv som gör att Gud icke kan se sitt ja och amen till för att välsigna den hållningen. En hållning där vi icke inser vår avhängighet av Gud och som sätter oss själv högre än där vi ska vara. Och Gud, som då hela sitt hjärte är för oss, kan då icke välsigna den hållningen vi har intatt. Och då ändrar vi upp med att Gud står emot oss, själv om han är för oss. Klarar du och griper den forskningen, klarar du att hålla det där liksom i hodet, två olika sidor av samma sak? Det var ingen som nickade, men vi fortsätter likväl. Hoppas det kommer upp efterväl. Vi ska se på idag tre slike stolthetens fällor. Som jag sa själv, så har jag varit inom alla tre flera gånger i mitt liv. Och då är det säkert någon som tänker och spörrar, icke törre spörrar det. Ja, flera gånger, att Gud, han har inte lärt mycket av sina misstag, han. Och det kan gott så vara att det är lite dåligt med ämnen där, men utfordringen för oss allesammans tror jag att detta med stolthet i livet, det ofta kommer så smikande att vi inte lägger märke till det för vi är där. En annan ting är att när vi har övervunnit något i vårt liv, så må vi för allt i världen icke glömma det som står i 1 Korintherbrev kapitel 10 och vers 12, där Paulus skriver: därför må den som tror att han står passa sig så han icke faller. Därför må den som tror att han står passa sig så han icke faller. Och det är väl akkurat då som vi är mest sårbara i vårt liv, när vi tror att nu är det klart det. Jag har övervunnit det. Här är jag i världen. Jag är klart det. Då är vi mest sårbara. Och hvis inte vi har det med i tanken där bak, så är vi ellers väldigt fort tillbaka där vi var. Okej, för det som noterar, då kommer det första punkten. Och det är stolthet. Det är att stole på sin egen styrke. Och vi startar i Lukas 22. Och läser om Peter från vers 31-34. Där sa Jesus: Simon, Simon, se, Satan har gjort krav på dig för att han skulle få sikta dig som vet det. Men jag har bett för dig att din tro icke måtte svikte. När du en gång vänder tillbaka, då styrker dina bröder. Men Peter sa till honom: Herre, jag är klar till att gå både i fängsel och i döden samman med dig. Då sa han: jag säger dig, Peter, att hanen ska icke gala idag för du tre gånger har nektet att du känner mig. Här talar Jesus, Guds son, ett profetiskt ord över Peters sitt liv, och till och med fortäller han: jag har bett för dig att din tro icke måtte svikte. Men när du en gång, du kommer alltså att komma tillbaka, när du en gång vänder tillbaka, styrk dina bröder. Men Peter, han var inte där att han tog det där ydmykt till sig. Okej, Gud, hjälp mig i det här ordet jag har fått. Han sa: nej, Herre, jag är klar. Jag går både i fängsel för dig. Jag är klar till att gå i döden för dig. Vad som helst, Här står han då. Peter, han hade en tro på att hans styrka, den kan klara vad som helst. Jesus, han måste gick och han vill om mitt liv, vad som kommer skall, jag går i döden för Jesus. Kan vi läsa en lite annan version från Markus 14, vers 27-31. Därefter sa Jesus till dem, denne natten kommer dere alle till att anstöta mig, för det står skrevet, jag vill slå hyrden och sauerna i flocken ska bli sprätt. Men efter att jag har uppstått ska jag gå i förvägen för dere till Galilea. Peter sa till honom, selv om alla de andra kommer till att jag anstöt, vill lika väl icke jag göra det. Alla de andra, men icke jag. Här står den här. Jesus sa till honom, sannolikt säger jag dig att idag, i denna natt, för hanen galer två gånger, kommer du till att förnekta mig tre gånger. Men han sa, ändå starkare. Om jag så må dö samman med dig, skall jag icke förnekta dig. Och alla de andra sa det samma. Jesus berättar, du, dessvärre det här kommer att ske. Då kommer jag till att anstöta av mig. Och för hanen galer två gånger så kommer du i natt att ha förnektat mig tre gånger. Nej, om jag så må dö med dig så skall jag icke förnekta dig. Peter, han hade en helt enorm tro på sin egen styrka. Han stolte benhardt på att jag klarar det här. Nu är det samma vad Jesus säger, men jag ska visa att jag klarar det här. Matteus 16. En lite annorledes historia, våg om Peters sitt liv. Matteus 16, verserna 21-23. Från den tid började Jesus förklara för disciplerna sina att han måste dra till Jerusalem och lida mycket av de äldste, ypperste prästerna och de skriftlärde, och att han skulle bli slått ihjäl och bli uppreist på den tredje dagen. Då tog Peter han till sidan och började advara honom och sa, Gud bevare dig, Herre, detta må aldrig ske. Men han snudde sig och sa till Peter, gå bak mig, Satan. Du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hör Gud till, men bara för det som hör människorna till. Lite av en upplevelse för Peter. Där först kommer Jesus förklara, det här kommer att ske. De yppersta prästerna och de skriftlärde och de äldste, de kommer att och ta mig, de kommer slå mig ihjäl och jag kommer att stå upp på den tredje dagen, och Peter kommer ta, ser du det för dig, han kommer, Gud bevara dig, Herre, detta må aldrig ske. Skönner du Jesus? Jesus, det här ska inte ske. Det här passar inte in i planen när vi har och upplägger hela, nej, Gud bevara dig, Herre. Och så säger Jesus, gå bak mig, Satan. Kan du tänka dig, Peter? Okej, jag syns Peter var ganska bra likväl. Jag håller mig heller till det. Gå bak med Satan. Peter, han stolte på sin styrka. Och vi kan liksom, när vi läser det, lite på en måte le av Peters iver och hans höje bekännelse. Men flera av oss har varit akkurat där. På samma sted som han. När livet går bra, när vi är på höjden, vi är på följelsen är på toppen efter ett gott möte, ett härligt stävne. Då är det lätt att bekännelserna och proklamationerna blir ju stora både överför människor och överför Gud. Därför må den som tror att han står passa sig så han inte faller. Och stole på sin egen styrka istället för att sätta sin lit till att Gud är min styrka och kraft, vill förr eller senare leda till fall. Punkt 2. Stolthet är att stole på sin egen rättfärdighet. Stolthet är att stole på sin egen rättfärdighet. Okej, den hördes ju lätt ut, inte sant? För vi är mycket klara över att jag själv, av egen kraft eller egen ansträngelse, så kan vi inte göra oss rättfärdiga inför Gud. Vi blir rättfärdiggjort kun genom att tro på Jesus och ta emot Guds rättfärdighet som han vill ge oss. Detta är ju som grundläggande bibelska sannheter, och vi kan säga, ja, självklart. hvis det er noen som tror at han eller hun selv kan gjøre seg rettferdig innenfor Gud, da er den personen jammen stolt. Men så er det sånn at akkurat som Peters høye bekjennelse ble prøvd i motgang, så kan det samme skje når det gjelder troen på Guds eller vår egen rettferdighet. Og vi skal gå til Jobbs bok. En bok som til alle tider har skapt hodebry. Og mange har prøvd å forklare og tolke og forstå alt det som skjer med Jobb. Og jeg har ikke åpenbaringen på alt det. Vi skal ta med en liten detalj fra til denne punkten da. Av noen grunn så får Satan tillatelse til å teste Jobb. Jobb, han er en ulastelig mann. Han gjør ingenting galt. Han elsker Gud, og han følger Gud av hele sitt hjerte. Han lever etter Guds lover. Og så du som har lest Jobbs bok vet at Satan river Jobbs liv totalt i stykker. Han mister alt, og så sitter han der alene, og så kommer Jobbs sine venner. Og de er sånn som kommer med all verdens forklaringer og anklager for hvorfor har dette skjedd med Jobbs liv. Så står det noe interessant i Jobb 32 og vers 1-2. Så holdt disse tre mennene opp med å svare Jobb, fordi han var rettferdig i sine egne øyne. Da ble Elihus vrede opptent. Han var besitten Barakels sønn av hans slekt. Hans vrede ble opptent mot Jobb, fordi han regnet seg mer rettferdig enn Gud. Han var rettferdig. Han så på seg selv som rettferdig i sine egne øyne. Kan vi også lese fra kapittel 33 og versene 8 og 9. Der forteller da Elihu videre hva han har hørt av Jobb. Sannelig, du har talt for mine ører, og jeg hørte ordene som lød slik. Jeg er ren, uten overtredelse. Jeg er ren, det er ingen urett hos meg. Nå levde jo Jobb på en tid der rettferdigheten fra Jesus enda ikke var åpenbart. Men flere av oss har likevel vært i en liknende situasjon som Jobb, selv om ikke vi har mistet alt. Men noe av denne holdningen kan iblant ta tak i oss. Og om vi omformulerer Jobb sine ord, så kan vi kunne det bli slik. Hvorfor, Gud, har dette skjedd? Hvorfor svarer du ikke på mine bønner? Hvorfor, Gud? Du ser jo hvordan jeg har stått på og tjent deg alle år. Jeg har vært med i barne- og ungdomsarbeidet. Jeg har vasket i kirka. Jeg har vært aktiv og gitt penger både til tiende og til misjon. Jeg har besøkt de syke. Jeg har brutt meg om de fattige. Jeg har prøvd å leve så godt som jeg kan etter ditt ord. Jeg har jo gjort alt jeg har kunnet. Ser du ikke det, Gud? Ok, det er sagt litt. Sånn på spissen. Men ibland så tenker vi likevel at på grunn av alt det gode, alt det riktige som vi har gjort, så burde Gud lønne oss mer. For den ene siden så er Guds ord klar over at han vil lønne dem som vandrer oppriktig og gjør det gode og det rette. Det sier Guds ord. Men om vi begynner å tenke at Gud velsigner oss på grunn av at vi er så gode, da har vi havnet i en av stolthetens feller. Gud velsigner oss og lønner oss bare på grunn av sin enorme, store godhet og nåde. Ja, han forventer at det skal være noen type utvikling og modningsprosess i mitt liv når jeg vandrer med Jesus år etter år. Men den prosessen av modning, den er et resultat av at vi blir påvirket av fellesskapet med Jesus og formes til å ligne han mer og mer. Og ikke på grunn av vår egen dyktighet, slik at vi kan slå oss på brystet og liksom stoltsere over vår fremgang. Jeg har jammen utviklet meg i livet med Jesus. Jeg begynner virkelig å ligne mer og mer på Jesus. Til slutt så er det interessant å se her hvordan Gud svarer Jobb i denne situasjonen. Vi går til kapittel 38 og tar med oss noen verser der. Først har vi de første 6 versene. Der står det sånn: Da svarte Herren Jobb ut fra stormen og sa: Hvem er dette som gjør mitt råd dunkelt med ord uten kunnskap? Bind nå opp om dine hofter som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal lære meg. Så Gud snakker med Jobb. Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden? Forklar det, hvis du har kunnskap til å forstå. Hvem fastsatte målene for den? For du vet det jo. Eller hvem strakte målesnoren utover den? Hvor er festet for soklene til den? Eller hvem la ned hjørnesteinen for den? Kan vi hoppe til vers 12. Har du noen gang fra dine dager tok til kalt morgenen fram og vist morgenrøden sitt sted? Går vi til vers 22. Har du vært i snøens forrådsrom eller sett haglets forrådsrom? Vers 24. Hvilken vei tar lyset når det brytes, eller østavinden når den sprer seg ut over jorden? Vers 34-35. Kan du løfte din røst i skyene så skyldregnet flommer over deg? Kan du sende ut lyn så de farer av sted og sier til deg: Her er vi? Jeg liker på en måte den måten som Gud snakker til Jobb her og forteller: Ja, få se nå du. Her kommer noen sånne spørsmål til som du kan tenke videre på her. Hvor var du? Har du vært der? Har du gjort det? Har du kunnskap om det? Det var svar på talet til Jobb som stolte på sin egen rettferdighet. Punkt 3. Siste punktet. Stolthet er å stole på din egen visdom. I første kongebok 22 så kan vi følge en hendelse mellom Josafat, som var konge i Juda, og Akab, som var konge i Israel. Og de vurderer å gå sammen til krig for å ta et landområde fra Syrias konge. Og så kaller faktisk han Akab sammen 400 profeter for å spørre dem til råds. Og jeg tenkte på det, 400 profeter. Jeg aner ikke hvor jeg skulle ha vendt meg hvis jeg skulle kalle sammen 400 profeter. Men det gjorde i hvert fall han. Og så kommer de profeterne og profeterer: Alt skal gå bra. Bare dra ut i striden. Men han gjorde seg for at av noen grunn så var ikke han overbevist av de her 400 profeterne. Og vi kan lese fra første kongebok 22, versene 7 og 8. Josafat sa: Er det ikke enda en Herrens profet her, så du kan spørre ham? Da svarte Israels konge Josafat: Det er enda en mann, Mika, Gimlas sønn. Ved ham kan vi spørre Herren om råd. Men jeg hater ham, for han profeterer ikke godt om meg, men ondt. Men Josafat sa: Kongen må ikke tale slik. Og så leser vi videre fra vers 13-18. Utsendingen som hadde gått for å hente Mika talte til ham og sa: Se nå, samstemt taler profetene ord som er gode for kongen. Jeg ber deg, la ditt ord være som ordet fra en av dem, og tal det som er godt. Mika svarte: Så sant Herren lever, hva en Herren sier til meg, det vil jeg tale. Så kom han til kongen, og kongen sa til ham: Mika, skal vi gå mot Ramot i Gilead for å stride, eller skal vi la det være? Han svarte ham: Dra opp, for du skal lykkes, for Herren skal overgi den i kongens hånd. Men kongen sa til ham: Hvor mange ganger skal jeg få deg til å sverge på at du ikke skal fortelle meg noe annet enn sannheten i Herrens navn? Da sa han: Jeg så hele Israel spredt utover fjellene som en saueflokk uten hyrde. Herren sa: Disse har ingen herre. La hver av dem vende tilbake til sitt hus i fred. Israels konge sa til Josafat: Sa jeg det ikke, at han ikke profeterer noe godt om meg, men bare ondt? Jakob, han ville heller ha de där 400 profeterna som sa det som han egentligen ville höra. Det som han egentligen mente själv. Det som han syntes var riktigt att göra. De som var eniga med honom. Han stolte på sin egen visdom och ville icke höra från Mika. För det Mika ofta kom med ett annat ord från Gud än det som Jakob själv mente. Visst du läser historien vidare så kan du se att Jakob, han valde likväl att gå och höra på ordet från de här 400 profeterna. De som hade sagt det som han mente. De går ut i striden och Jakob dör. Hans stolthet blev hans fall. Han ville icke ta emot rättledning. Om vi är ärliga så kan också vi ibland ha varit sån som Jakob. Vi vill finna ut av ting själv. Vi vet bäst själv. Vi har svaren. Ingen ska fortälla oss vad som är riktigt att göra och hur ting ska göras. Vi kan. Och den hållningen, den blev Jakob sitt fall. Och ordspråken säger slik på flera platser om detta. Vi kan läsa från först ordspråken 10, vers 17. Den som tar vare på rättledning är på livets stig. Men den som avvisar i rättesättelse farar vild. Står det vidare i kapitel 13, vers 10. Från övermod kommer bara strid. Men hos dem som tar emot goda råd är det visdom. Vers 18. Fattigdom och skam kommer över den som ringaktar rättledning. Men den som lär sig rättesätta skall få ära. 15, vers 32. Den som ringaktar rättledning föraktar sin egen själ. Men den som hör på i rättesättelse vinner förstånd. Det att kunna ta emot råd, det att kunna ta emot rättledning och rättesättelse, det är inte alltid lika lätt. För att ibland gör det ont, ibland är det obehagligt. Och ibland känns det som att bli tråkad på tärne. Och så är det ju också faktiskt så att det är inte alla gånger vi ska ta emot alla råd. Eller vi ska inte följa alla råd som blir gitt till oss. Men det är viktigt att leva med den hållningen som säger att jag är öppen för korrigering. Jag är öppen för att ta emot råd. Jag är öppen för att höra på det som sägs till mig. För att värdera, kan det faktiskt värde något i detta för mig? Gud står de stolta emot, men han ger de ydmyke nåde. Stolthet kan ödelägga otroligt mycket för oss. Och kommer vi in på den vägen så kan vi faktiskt ibland bli så förblinda att vi icke ser. Och då kan det gå sånt som psalmisten säger i psalm 119 som Johnny och jag var inne här, men i vers 67. För jag blev ydmyket var jag på villspår, men nu håller jag ditt ord. Alltså det kan faktiskt la vara att Gud lade det gå så långt att vi blir ydmyket för att komma tillbaka på rätt väg, för att då hålla hans ord. Ydmyket, det handlar inte om att gå och hänga med hodet och säga att jag kan ingenting, jag vet ingenting, undskyld att det finns här, och stå på din plats, undskyld att jag satt med det. Ydmykhet, det handlar om ett hjärtats hållning överför Gud, överför livet, överför våra medmänniskor. I ordspråken 22, vers 4, så står det slik: lönnen för ydmykhet och frykt för Herren är rikdom, ära och liv. Lägg märke till att han kopplar samman ydmykhet och Herrens frykt. Det handlar om en hjärtes hållning till att okej, Gud är Gud. Om alla man var död eller hur det går i salmen. Gud är Gud. Han är skaparen, är det skapte verket. Gud står de stolta emot, men han ger de ydmyke nåde. Är det egentligen inte så att det är de Er det virkelig sånn at det de ydmyke som trenger nåde? Er det ikke de stolte som trenger nåde? Verken den ydmyke eller den stolte er fullkommen. Begge er avhengige, og begge behøver Guds nåde. Forskjellen er at den ydmyke innser sitt behov av Guds nåde. Må Gud hjelpe oss til å vandre på den ydmyke siden. Amen. Takk Gud for at ditt ord, det har så mye å si til oss på livets alle områder. Takk for at det er fullt av oppmuntring, og det er fullt av trøst, men det er også fullt av råd og veiledning for livet. Takk for at du har i ditt ord plassert ting som vil være med og guide oss og hjelpe oss både til å gjøre det rette og ta riktige valg og riktige beslutninger. Og du har noe å si for alle livets situasjoner. Hjelp oss å bevare ditt ord i våre hjerter. Hjelp oss å leve med et ydmykt og åpent sinn overfor både deg og overfor våre medmennesker og overfor livet som en gave. Hjelp oss å leve med den holdningen om at det finnes mer å lære. Vi er ikke fullært, vi er ikke fullkomne. Vi kan ikke alt, vi vet ikke alt. Men det finnes fortsatt mer å oppdage. Hjelp oss å bevare ydmykheten i våre hjerter, slik at vi ikke trenger å havne i den situasjonen at vi må bli ydmyka før vi kan lære oss ditt ord. Takk for at midt i alt det her så kan vi stole på at det finnes nåde å få. Din kjærlighet er grenseløs, og din nåde er uendelig. Midt i alt det her så kan vi vite at du ønsker å veilede oss og rettlede oss på rett vei for ditt navns skyld. Takk Gud for at det er det som er våres trygghet, det er det som er våres tillit, at uansett hva vi møter, så er du der. Og du rekker ut din hånd og gir deg ydmyke nåde. Takk for det. I Jesu navn. Amen. Da skal vi synge sammen en